Den här veckan sponsras podden av Vision.
Sommar, sommar, sommar.
Kan inte ni sjunga en duett någon gång?
Jo.
Måste jag öva?
Jo. Hur var det man sa när man råkar säga någonting? Smurf, Coca-Cola.
Smurf.
Coca-Cola. Smurf.
Sa vi i Stockholm i alla fall.
Och sen så ni Coca-Cola i Göteborg?
Nej, men ju bara...
Fantasprite!
Nej, men man kanske sa Coca-Cola sen när man fick börja prata igen eller något.
Men för det är inte helt främmande för
dig. Nej, jag känner igen lite Coca-Cola. Det är något med absolut. Coca-Cola. Men vi sa absolut smurf, vi sa inte Coca-Cola.
Cassandra, sluta sitta där. Vet ni, jag vill bara säga en grej. Cassandra hade fel i förrgår när jag pratade med henne i telefon.
Okej, jag vill höra nu vad hon hade fel på.
Så här.
Mm. Jag vill också säga att hon fuskade.
Nej.
Erkände hon att hon hade fel?
Nej, hon håller fortfarande på.
Nej, men hon
jag
fuskade.
Sa så här, jag bara Ica Kvantum i Liljeholmen. Mm. Hon bara, det är inte en Ica Kvantum i Liljeholmen, det är en supermarket. Jag bara, nej, det är en Kvantum. Hon bara, den är inne i gallerian. Jag bara, ja, det är en Kvantum. Mm. Hon bara, nej, det är en... Jag bara, men alltså, ska vi slå vad? Och samtidigt som jag säger det så googlar jag, för jag var där i förrgår.
Liksom. Mm. Så då säger hon, ska vi slå vad om någonting? Så ja, en lunch. Varpå hon skickar en skärmdump till mig på 0,1 sekunder, ja, att det är en Kvantum. Hon har ju redan tagit reda på detta innan hon säger ska vi slå vad?
Kolla.
Den lilla råttan. Det är fusk.
Nej, men
alltså, för att hon var så snabb. Den här skärmdumpen var hos mig innan jag knappt ens hann säga så här, okej.
Cassandra,
okej, men vet
förlåt,
du vad? Skit i lunchen,
du
men du hade fel.
Är Nadja en fuskperson?
Ja, det
nej,
tror jag
det
absolut.
Är hon inte.
Kolla på
det
där ansiktet.
Tror hon har samvete för att fuska eller?
Ja,
nej.
Tis.
Kolla, hon är riktigt fitta.
Okej, okay, men du hade fel i alla fall.
Ja, jag hade fel och jag kan acceptera det. Men jag accepterar inte fusk. Vinst på
okay,
fusk.
Okej, skitsamma då. Du behöver inte bjuda på en lunch. Säg bara att du hade fel.
Jag hade fel.
Mm. Kolla om det gjorde.
Oj, oj, oj. Hörrni, vad trevligt att vi sitter här och sommarpoddar.
Ja, det här är ju ett av våra sommaravsnitt som allt ni hör under sommaren är ju lite förinspelat då för att vi ska kunna vara på semester. Vi fuskar. men vi har ju såklart tagit hjälp av er som lyssnar för att kunna göra de här avsnitten.
Mm, det tackar
och
vi för.
Det tackar vi jättemycket för. På våran Instagram som heter Det Skaver Podcast som alla borde följa. Vi har typ 14 000 följare och typ 3 miljoner lyssnare. Det går inte riktigt upp. så alla de här 3 miljonerna in och följ. Och ja, för att där, då är ni liksom med och skapar innehållet i vår podd. Det vill ni väl göra. Plus, det är massa efterdiskussioner ofta kring våra avsnitt.
Eftersnack och försnack.
Eftersnack, försnack. Och lite extra bonus och kul och härligt.
Ja.
Så följ oss där. Men det här avsnittet kommer handla om frågor som ni lyssnare har till mig, till Elsa, till Nadja. Alltså inte, vissa missförstår varje gång och skickar typ relationsfrågor ändå. Nej. Det har vi, det ska vi svara för. Mm. Där vill vi ha era relationsfrågor. Det här är frågor till oss som handlar om oss. Kan det få handla om oss? Någon
enda gång kan vi få prata om oss själva.
Vi får aldrig göra det i den här podden. Det handlar alltid om er. Så nu kommer vi göra detta. Men först ska jag bara presentera podden som heter Det ska vi podcast. Och det är jag och mina polare Elsa och Nadja.
Men när ska vi
ni får inte vara med. Hej då! Någon som har en fråga att börja med. Jag vill gärna höra en fråga som är lite så, alltså att vi bara kastar oss rakt ut i elden direkt.
Attack.
Alltså lite jobbig
oj,
fråga.
Ja, jag har en attack.
Ja, oj, kör. Och då kör vi så här att den som börjar, nu börjar Elsa, då ställer du en fråga till någon av oss och den som får frågan skickar sen vidare en fråga. Så gör vi så där.
Men då kan ju jag och Elsa sitta och fråga varandra.
Det kan ni, så får inte jag vara med. Om ni vill tysta mig, som vanligt. Ni får aldrig höra oss i den här podden.
Cassandra.
Ja.
Det var en del såna här frågor faktiskt. Och nu kommer det.
Jag är redo.
Ifall du gör en kokbok med dina underbara mackor, vad ska den heta?
Oj, gud, jag är så dålig på sånt. Vänta. Någonting mack, alltså Maxgov.
Nej, ja, eller
oh my God.
Eller knäckekassa.
Eller så teskyddsgumman.
Knäckekassaboken.
Macfluencer. typ how to become a chef from being an influencer.
Ja.
Men alltså, wow vad
nej,
tråkigt.
Gud vad svårt, det där var ju verkligen inte ens en hård fråga.
Nej, alltså, jag skämtade.
Va? Du skämtade?
Ja, nej, det var en fråga.
Har du inget bättre?
Jo.
Okej, jag sa att du skulle Elsa eliminera.
Hon är inte med.
Nej, hon är inte med i leken längre.
Vad skulle du kalla boken?
Fråga någonting annat. Fråga vem hon tycker. Alltså, det finns ju massa roliga frågor. Typ som att hon... ja.
Ja, då har vi en här.
Ja.
Cassandra. Vill du berätta lite mer om din abort?
Har jag pratat om det?
Alltså, ja. Det är sjukt. Vet du hur många frågor som har kommit på
jag
det?
Jag vet. Och det står så här. Varför berättar du inte mer om din abort? Man bara, vad ska jag prata om? Ja, okej. Är det för att du ångrar den? Frågetecken.
Oj, jag har gjort två aborter. Den första, då gick jag i första ring i gymnasiet. Då var jag 16, något sånt. Och det var, det var sommarlovet mellan ettan och tvåan som jag upptäckte att jag var grave. Jag hade haft en typ K-korrelation med en kille i min skola och så hade vi slutat ses och så visade sig att jag var gravid. Och jag uppfattade att jag var gravid typ när jag var så 8-10 veckor in. Alltså det hade gått ganska lång tid. Och det var min mamma som sa till mig, du är gravid. För
va?
Att jag klarade inte av lukten av stekos. Alltså så fort hon lagade mat så bara, jag bara, så jag höll på att dö. Jag bara låg så här, gömde ansiktet i kudden och hade panik av all så här lukt. Jag var extremt sensitiv och då är jag en sensitiv person. Men jag grät hela tiden. Alltså jag kunde, det kunde vara en reklam för en bil och jag grät för att det var en vacker solnedgång. Alltså du vet, jag grät hela tiden. Så var jag. Och jag hade jätteont i mina pattar. Enormt ont i mina pattar. Och man bara, 1+1+1 är gravid. Så då gick jag till ungdomsmottagningen och gjorde ett test. Jag var gravid. Skulle då såklart, det var inget snack om saken att jag ville göra abort. Jag var ett barn. Och då visade sig att det var väldigt lång kö för att få göra abort den sommaren i Stockholm.
Det låg så mycket.
Ja, det var många, många som skulle göra detta. Så att jag fick då en tid i augusti. Och det här var typ... alltså, nej, men... slutet av juni eller början av juli eller något så. Jag minns inte exakt, för det här är 700 år sedan. Så jag alltså var gravid väldigt länge. Nej, men, och det hann hända väldigt mycket hormonellt. Alltså, så påverkade mig att tro att jag ville ha det här barnet. Och, alltså, oj, det var väldigt jobbigt kan jag säga. Och då gjorde jag en sån så kallad, inte medicinsk abort, utan den skrapning då efter.
Du blev nersövd?
Exakt.
Ja, den har jag också gjort.
Och det var ju väldigt jobbigt att liksom gå igenom alla de här, det här hormonella förändringen som sker när man är gravid. Så nästa gång jag var gravid kände jag igen tecknen väldigt snabbt. Då hade jag en pojkvän.
Hur gammal var du?
Jag pluggade då, det var efter gymnasiet, 21, 22, 22 kanske. Vi använde
alltså
alltid
kondom. Du hade haft en tonåring här nu?
Nej, men vi använde alltid kondom, men när vi var, jag hade ridit honom, så när jag klev av så var kondomen borta. Jag bara, var är kondomen? Jag vet inte. Och då var den kvar inne i mig, så den hade liksom åkt av, för han var ganska stor kille. Så att den hade ramlat av och då fick jag krysta ut den, men jag blev gravid. Så enkelt blev det. Och då gjorde jag också abort. Men då var det absolut inte att jag gick så där länge. Utan nej, då fattade jag väldigt snabbt att jag var gravid. Och gjorde en abort typ fjärde veckan. Ja. Eller något. Så att jag hann inte komma in i de här.
Men gjorde du då med piller?
Och då var det en medicinsk, exakt.
Alltså, men,
det är vidrigt.
Alltså det gjorde så ont som alla säger.
Föredrar en skrapning, absolut. Ja. Ont, alltså det var så lång väntan också. För då låg vi liksom på uppe vid Odenplans läkarhus. De hade en gynmottagning där. Så hade vi ett litet rum och var chillat. Man tar ju någon tablett då innan, så stoppar man upp. Jag vet inte vad man gjorde. Och sen så var jag så här, jag orkar inte ligga här, kan vi gå och käka någon? Vi går och köper mat. Så vi går bara ut på gatan för att gå till typ kiosken och köpa någonting. Och då bara, bam, kommer den här attacksmärtan. Så jag bara faller ihop, så han måste liksom bära mig tillbaka till sjukan. Och sen typ så här, svimmar jag av inne på toaletten. De står och måste bryta upp dörren, för de bara, man får inte låsa dörren. Jag hade alltså svimmat där inne. Ja, det var en traumatisk upplevelse. Jag hade skitont. Och att hon fatshamade mig, den här jävla sköterskan. Nej, men för jag hade så jävla ont så att jag var så här, jag behöver morfin eller någonting liksom. Och då sprutar de det i stjärten. Och då säger hon till mig så här, säg till om du behöver mer, du är ju en stor tjej så att vi kanske behöver en till dos till dig. Man bara, behöver du säga det till mig eller kan du bara säga, säg om du vill ha mer?
Ja.
Måste du säga att jag är stor? Alltså, jävla idiot.
Gud, det var det sjukaste jag hört.
Ja, så det var inte en jättehärlig abortupplevelse. Oh, men det var mina två aborter.
Nu vet ni så mycket om, om Cassandras aborter här nu. Så att om ni håller på att fråga
dem mer. Men det är inte för att jag ångrar mig inte. Jag är inte ledsen över dem heller. Jag har gjort dem och det är så det var.
Ja. Så var det.
Då vill jag ställa en fråga till Nadja.
Ah, jag visste det.
Mm. Så vi rycker plåstret här då. Det här har ju kommit 7 miljoner frågor om. Det här är enda som har folk bryr sig om dig kring. Och det är Estrid. Ja. Break It, bara om jag ska dra en liten kort liksom bakgrund. Ja. Det kan man ju göra för den som inte vet. Break It, som är typ någon nyhetssajt, eller de gör så lite grävande grejer och så. De gjorde ett reportage, kanske det heter, en artikel i alla fall, om varumärken, tre tror jag det var specifikt, svenska varumärken. X-Lash, Stronger och Estrid.
Jajamän!
Som de, nu läste inte jag hela, men jag, som jag förstått det så handlar det om att det är väldigt, det är män som äger bolagen. Mm. Och att de här tre varumärkena på något sätt liksom använder sig av feministiska budskap i sin marknadsföring.
Ja.
Det var väl
män
det som
kapitaliserar.
Var, exakt, som kapitaliserar på kvinnor och feminism.
Ja, så kan
det är väl kortfattat.
Kortfattat.
Så, jag bara tar, här är en fråga till exempel. Jag säger två, så slår vi ihop dem. Vad tycker du om Break It-artikeln om män som bygger miljardbolag på feminism, och tycker du att det är rimligt att Estrid marknadsförs som typ feministiskt och empowering? Varsågod, Nadja.
Okej, vad jag tycker, alltså, okej, den här frågan måste nästan besvaras på två olika sätt, känner jag, för att så här, dels det individuella för mig, men också så strukturellt. Så alltså, här måste man skilja på det, känner jag lite. Och det är så här, strukturellt, alltså jättekäft. Alltså det är klart att det är så här, ja, jag tycker det är skitstörigt att män äger allting, uppenbarligen. Men för mig, med just, om jag bara ska ta Estrid, så är det så här, alltså jag är ju skitglad att de här grabbarna jobbar på, för att så här, alltså det hade tagit mig en livstid förmodligen att spara ihop de miljonerna jag har fått via Estrid. Så jag är glad.
Grejen är då att du äger delar i bolaget.
Precis.
Andelar, kanske
andelar
man säger
i bolaget.
För den som inte vet det.
Och så att så här, för mig, jag är ju jätteglad.
Även om det är en liten procent kvinnor som äger delar i Estrid, så är det ju några kvinnor där ibland. Nadja.
Ja. Mm. Och alltså så här, det var, alltså jag har ju jobbat väldigt länge med, som kreatör eller vad man ska säga, och med att bygga olika koncept, och jag byggde ju koncept, alltså jag var ju med och byggde Estrids, vad ska jag säga, estetik,
hur det skulle se ut, vilka som ska vara med i kampanjfilmer,
ja, alltså, och liksom satte liksom den grundestetiken var jag med och gjorde, och det var väl liksom så ett jobb som tog kanske 2 månader totalt, så det var ju ganska bra arvod, alltså det var ju mitt bäst betalda jobb. Men också typ att så här, det var typ första gången som mitt narrativ fick, alltså så här, jag blev aldrig, alltså vanligtvis när man jobbar med ofta män då, för det är ofta män som sitter och jag, alltså så.
Det är män som äger det mesta.
Det mesta, så då är det ofta att man så här, ja men man kanske försöker pusha ett narrativ eller försöker pusha en vinkel. Och så blir det så här, nej men vi gör lite mer så här, det här känns lite mer, och så är det alltid massa så här vita reklammän som bara tycker att de kan bättre. Mm. Men det här var första gången som de, alltså Ben och de bara så här, vi vet inget om det här, gör vad du vill.
Och de litade på dig. Och,
jag blev aldrig ifrågasatt och fick liksom ta den platsen jag tyckte, eller så här. Så för mig var det en otrolig upplevelse. Alltså så här, jag har liksom aldrig, alltså, och det var också så här språngbrädan för en ny riktning i min karriär som creative director. Så, att så här, för mig var det liksom, alltså kan vara typ det bästa karriärsdraget jag har gjort. Så jag är skitglad. Och jag så här, de jobbar ju ihjäl sig, och det gör ju inte jag. Så att så här, ja.
Det som sen är den andra frågan är ju då att det marknadsförs feministiskt.
Ja, och det är väl lite en tolkningsfråga, för Estrid själva har aldrig sagt att de är feminister uttalat. Nej.
Det står ju inte så här, att den här feministiska
rakhyven. Det har aldrig, det har vi aldrig.
Det är ju funkar ju inte.
Precis, och det har vi ju öppna dialoger om i bolaget, att så här, alltså rakhyvlar är inte feministiskt. Alltså så att så här. Men Men det tolkas ju feministiskt för att man visar olika typer av kroppar, för att man visar kroppshår för kvinnor.
Att, ja, men för att ni inte, för att Estrid inte gör reklam som vi normalt ser reklam till, riktat till kvinnor, eller specifikt rakhyvelsreklamer.
Mm, precis.
De är ju högst ofeministiska. Eller de, ja, säga, du, eller... Det man får se i generellt i en rakhyvelsreklam, nu tar jag över din fråga, men det är ju att man ser någon rakat ben.
Det är väldigt speciellt.
Inoljat rakat ben.
En smal vit tjej.
Helt, inte en bump på kroppen. Ja. Helt liksom smooth.
I Bahamas.
Ja, exakt.
Men så att, så här, att Estrid skulle vara feministiskt är ju någonting som är uppfattas av, det är ingenting som vi själva går ut med, utan det är någonting som uppfattas av konsumenten, eller så, av publiken, för att man väljer att göra reklam på ett icke, alltså icke-normativt sätt då.
Och det är väl förmodligen därför de blir extra hårt granskade.
Exakt.
Ja,
så är det ju.
För att hade...
Så fort någon vill göra något kanske på ett annorlunda sätt eller som sticker ut lite...
Men bryter man normer så får man högre krav på sig. Ja. Större, flera ögon.
Ja, så är det ju. Och sen är det så här, alltså jag... Men nästa gång, alltså så här, när jag gör en exit ur det bolaget, så kanske jag kommer, och jag eller Amanda, då kommer vi investera vidare, och då kommer det plötsligt bli att så här, det är kanske jag och Amanda som startar något, för att då har vi kapital, och då blir det
insyn i hur man startar ett bolag. Ja. Du har lärt jättemycket, alltså så här, men det är ju på individnivå. Men,
ja, det är verkligen på individnivå.
Men jag tänker att så här, det är viktigt det du säger, att Estrid har aldrig gått ut och sagt så här, kör vi ett feministiskt bolag eller vi säljer feministiska produkter.
Nej,
det har ju
inte
Estrid aldrig sagt.
Nej.
Och då undrar jag så här, om man vill sälja produkter som är ofeministiska, för det görs ju hela tiden. Alltså det finns ju 3 miljoner andra saker som är ofeministiska som vi konsumerar. Mm. Och det är väl okej. Men då menar jag, vill man hellre ha all kommunikation så normativ, alltså det vi är vana vid då, ska alltid, om man säljer rakhyvel, ska det då se ut på det sättet att man inte ska se kroppshår eller typ en tjock mage i en reklam?
Ja.
Är det det man hellre vill ha då?
Ja, för att så här, då hade de ju, alltså för, jag menar...
För då hade man inte haft någon förväntning.
Nej, för exakt, för då hade de inte haft några förväntningar på sig. Men nu så här, i och med att så här, literally, alltså så här, de grabbarna som då äger, Ben och Allan som äger majoriteten av bolaget, nu är det utblandat och bla bla, men de då, de var så här, de bara, vi kommer inte lägga oss i det här. Ja, vi vet inte hur man gör, du är expert på det här, gör något som känns bra för dig, typ så. Och det var det som kändes bra för mig, och... Eller för oss så. Men hade de gjort på det normativa sättet, då hade de ju inte ens figurerat i den här artikeln.
Nej.
Men de har ju själva aldrig sagt att de är feministiskt bolag, för det hade ju varit ett skämt. Jag älskar att jobba med dem, och jag älskar att jag fick vara med, och jag älskar att den ekonomiska situationen jag har fått tack vare dem.
Ja.
Så.
Har jag bara fått mammafrågor eller?
Nej, mest om dina tillgångar.
Hur mycket frågor har jag fått? Har jag fått någon fråga?
Ja!
Det var en fråga. Du är kränkt för att du tycker att du har fått mindre frågor än Nadja och Cassandra. Stämmer det?
Ja.
Det lät lite...
Nej, salt. Verkligen inte.
Har jag fått några frågor ens?
Helt såhär, nojig över att man är ointressant.
Vad irriterar dig mest hos Cass och Nadja? Hur lång tid har vi?
Exakt. Det som irriterar mig mest hos Nadja är nog ibland hennes ton. Ibland faktiskt. Det är inte så jättekul. Alltså, det kan ju vara att man är väldigt glad över något och vill dela det med dig. Och så låter du så här. Ah. Så kan det vara lite. Det kan vara lite irriterande när man bara säger nej men gud, nu vill jag att hon skulle vara hype för min skull här. Det jag irriterar mig mest över Cassandra är väl att... Nej, men det är ganska störigt att hon tycker att hon har rätt i allt. Det måste jag erkänna. Det är ju... Det kan vara lite irriterande, såklart. Att du vet bäst. Det var det. Nadja?
Mm.
De vill höra dig säga någonting på polska. Alltså du har inte ens pratat polska här inne. Kan du bara göra det lite snabbt? Bara berätta att du har en podd och att du är rik.
Som man på Vjadzic. Ja, mam podka. Nej men gud.
Nej men säg något du kan då på polska. Kan du polska?
Ja, jag kan polska. Jaros Mawian po polsku i pracuję z podem, który jak nie, się na, i mój podcast się nazywa Discover i mam z Cassandrą i z Elsą.
Elsą?
Woskie, nice. Co mam jeszcze powiedzieć? Mieszkam w Sztokholmie.
Fit.
I w lato jadę do Polski, do babci.
Alltså det känns verkligen som att jag kan polska, jag förstod allt du sa.
Ja. Cassandra, Cassandra, om ni blir fast på en öde ö, vad bidrar du, Nadja och Elsa med, tror du? Positivt som negativt?
Oj. Vi tänker att det är en varm ö. Ja. Så att ja, man inte liksom behöver lida så mycket av kyla och så. Men jag tror att...
Alltså hon menar väl typ, eller han, bidra liksom personlighetsmässigt och
ja,
vad vi kan
typ
göra.
Så här,
men,
ja, liksom, jag kan bygga ett hus.
Exakt. Ja. Jag tror att jag hade skapat liksom ett läger. Jag hade varit projektledare för liksom hemmet. Alltså att liksom bygga en plats där vi kan sova. Och så här. Jag hade varit väldigt mycket så. Praktisk. Men också gjort det väldigt mysigt. Det hade varit väldigt mysigt i vårt lilla läger. Elsa hade... sett till att vi har lagat mat och så. Alltså du hade varit ute och plockat frukt och bär och, eller jag vet inte vad som finns där på
fiskarna.
Ja, du hade fiskat. Nadja.
Alltså jag kan ju vara den mest värdelösa personen.
Ja, jag bara, vad fan hade Nadja gjort?
Men jag hade varit en väldigt bra assistent till er båda.
Okej, vi hade delegerat arbetet till dig. Ja, så hade det nog varit faktiskt.
100%.
Jag tror att vi hade varit ett matlag, ett hem, liksom fix, praktiskt lag och så assistenten.
Alltså jag köper det 100%.
Vad tror ni att det stämmer?
Nej men absolut, Nadja är en jättebra assistent. Något negativt också så.
Och vem hade mått, Nadja hade mått sämst tror jag på en öde.
Ja men du hade klagat mest.
Nej jag tror faktiskt inte det.
Jag hade ju klagat på att du hade svettats ungefär var femte minut.
Men då hade jag bara legat och plaskat. Flytit runt. Jag tror inte jag hade klagat så mycket faktiskt. Jag anpassar mig lätt. Jag tänker så här, av oss tror jag att Elsa kanske för sig tycker det är jobbigast att leva så spartanskt.
Ja, tror du?
Ja, jag tror det. Har du backpackat och sånt?
Jag tycker inte att det är jobbigt att tälta och såna där grejer.
Men har du levt det livet?
Jag har inte åkt på backpacking.
Jag menar,
har du?
Du åker på Maldiverna. Jag har varit aldrig i Asien i 4 månader.
Nej,
med typ heller... 4 klädesplagg.
Nej, jag har inte backpackat.
Jag bodde liksom på golv med råttor på golven.
Nej, men alltså, vi har ju åkt på husbilssemester med familjen också. Alltså, när jag var yngre, så att
det var
jag...
säkert någon lyxbil.
Nej.
Jo, det är klart jag det var. Hade vingar.
Jag har aldrig backpackat. Skulle aldrig backpacka.
Ni hade inte klarat av... livet med alla äckliga, läskiga djur och så.
Va? Jag älskar insekter, skämtar du?
Men ni hade dött.
Jag tror på riktigt att jag hade varit minst anpassad för det. För att jag, av oss tre så tror jag att jag är den mest... jag är bekvämast.
Elsa.
Det är jag.
Det är du. Kommer från, inom parentes, hyfsat mycket, parentes, pengar. Men har lite svårt att inse att alla inte gör det. Och har svårt att checka sina privilegier ibland.
Oh, intressant. Menar de att jag har svårt att inse att folk inte har pengar, menar de?
Nej, men kanske att inse att du är privilegierad.
Nej, det har jag inte svårt. Tycker inte jag i alla fall. Alltså, jag tycker vi alltså, påpekar väldigt ofta om hur bra vi har det. Alltså... frågan är också att jag kommer från mycket pengar. Vilket jag gör nu på senare dagar. Alltså mina föräldrar hade inte pengar när de växte upp. De kommer från lägre medelklass kan man väl säga. Arbetarklassen liksom. Min farsa, eller då min låtsaspappa då, alltså som jag kallar för min far. Han är min biolog, eller nej, han är min adoptivpappa också.
När kom han in i ert liv?
När jag var 1,5.
Ja, då är det ju ganska länge.
Eller? Ja, då hade han precis slutat. Alltså han flyttade till Stockholm när han var ung och studerade. Så då flyttade han till en lägenhet i Rinkeby och studerade och pluggade. Alltså han är den enda som är akademiker i vår släkt som verkligen har pluggat och jobbat ihjäl sig. Och blivit rik.
Och när blev han det? Alltså ja, men när, kanske, han var student då, menar du, när du var liten?
Nej, han var inte student när jag var liten. Då hade han precis fått sitt första jobb när han blev kär i min mamma. Mm. När hon kom tillbaka från mammaledigheten. Och då flyttade han hem till henne. Och sen så köpte de deras första hus när jag var 3 eller 4.
Var?
I Täby.
Just det.
Mm, då bodde jag i Täby i typ... Alltså han har ju jobbat jättemycket, därför vi har flyttat runt extremt mycket.
Men Täby är ju rikemansort.
Mm, gud ja.
Så då hade ni ändå pengar liksom, som familj då, som, från barns alltså, ben.
Ja, gud. Alltså vi har ju bott bra. Men sen att vi har aldrig haft ett extra rum i vårt hus. Vi är 6 barn. Så det är inte så att vi har bott i stora hus för att säga, åh, nu ska vi ha massa extra rum. Det, så är det ju inte. Nej, men alltså,
nej, men de folk som inte har råd att köpa hus bor ju alla barn i ett
exakt,
rum.
Exakt, exakt. Nej, nej, nej.
Vi
har haft det, ja, vi har haft det jättebra.
Ja.
Men sen, jag tror att många tänker att så här, varför jag inte, eller så här, pratar om pengar kanske är för att det inte kommer naturligt ens för mina föräldrar att göra det. För att de inte är därifrån. Mm. På riktigt. Alltså min mamma går fortfarande och handlar på Vila.
Jag vet inte vad är det.
Nej.
Vad är det?
Nej, men... är det typ gamla Viromoda eller något sånt där? Alltså förstår du vad jag menar?
Bila,
att så här,
jag tyckte det var någon mat.
Vi fick aldrig saker vi pekade på. Jag fick aldrig buffaloskor, jag fick ärva dem. Alltså,
men
såna
ni
har
rest
saker.
Mycket.
Vi har rest mycket.
Och ni har bott bra.
Oh ja. Alltså ja. Rest över hela världen med min familj.
Ni har inte haft det svårt?
Men verkligen inte. Och jag har aldrig sagt att vi har haft det svårt heller. Jag vet inte riktigt att folk... Jag vet inte om de tänker att jag försöker himla med det. För att jag, men jag har ju liksom inte speciellt mycket vänner som kommer från rika familjer. Men jag har haft det otroligt bra. Jätteprivilegad. Och det har jag alltid vetat om. Och det har mina föräldrar sett till att jag vet om. För att vi inte har fått det vi har pekat på.
Mm.
Vi har fått, alla har varit tvungna att jobba.
Ja, du jobbade väl i tonåren?
Ja,
redan.
Alla barnen har fått jobba. Alltså, och du vet, det är inte så att vi har fått bo gratis. Så fort man börjar jobba, då ska man hjälpa till att betala.
Mm.
Även om man då som ungdom bara, men vad fan, ni har ju pengar.
Mm.
Spelar ingen roll.
Mm.
Cassandra,
ja.
Ditt drömknull alltså. Mm-hmm. Fantiserar själv om double men skulle aldrig våga IRL, hehe. Men vad är ditt drömknull? Har du något drömknull?
Double, alltså då är det en i varje.
Nej, ja, det vet jag inte. Det
alltså
kanske
en
inte...
dubbel
aha, är det en
alltså en i analen eller
kuk i fitta och anal.
Okay. Är det det betyder?
Nej, det vet jag inte, säkert.
Eller double är det en trekant? Nej, det är nog double är nog att man har en i varje.
Okej. Okay. Ah. Men har du något drömknull liksom hur det skulle se ut eller vad det är för slags personer och
alltså sex är så himla osexigt för mig just nu så att
ja, det kan jag
kan inte ens fantisera om det.
Nej. Du kan inte ens fantisera om.
Jag blir typ äcklad.
Nej. Men... okej, men när du var sexuellt kåt i din hjärna.
Mm.
Vad hade varit ditt drömknull då?
Ja, men typ så
alltså, då är det ju mer personen än vad man gör. Alltså allt handlar ju om liksom en kemi och en energi.
Men du har ju nämnt en grej för mig. Det är ju att ditt drömsex är att ha sex med 2 män som också tycker om att ha sex med varandra.
Ja, det är ju en fantasi. Oh! Men jag vet inte om det är en dröm, det är ju mer en fantasi. Men nej, men det är absolut. Jag är ju absolut attraherad av fluid personer och homosexuella män eller bisexuella män då. För att de ska ju gärna hålla på med mig också.
Mm.
Så absolut, det är absolut en fantasi jag har.
Mm. Ja, det låter trevligt.
2 män och jag som och vi alla intertwined in a love triangle.
Oh, det låter jättesexigt.
Men fast love triangle lät väldigt vackert också.
Ja. Och gud, tänk så skulle man vara ihop också. Gud vad vackert.
Med alla två.
Alla 3 är ett par.
Ja.
Det har kommit många påståenden eller frågor liksom om att så här, hur blev du så himla rik?
Estrid.
Och exakt. Och också fler frågor om så här, bästa aktien. Hur blev du så in i aktier? Jag undrar, har vi påstått detta? Alltså, ja, du har ju fonder och aktier. Och det har jag med. Jag tror inte att du är mer insatt i det än vad jag är.
Är du en börshaj, Nadja?
Det är hon väl ändå inte.
Alltså, jag tror att jag absolut är mer insatt än vad du är.
Men ja. Så du sitter och kollar liksom börsen varje morgon?
Nej, absolut inte. Men jag, alltså,
för då är man ju en insatt person.
Ja, ja, men nu sa du mer än vad... Alltså, jag har ju varit inne i aktier i många, många år. Och typ köpt aktier som jag också har... Typ, alltså jag handlade Hövding-aktien när Hövding först börsnoterades och gjorde liksom bra pengar på den aktien. Den aktien betalade typ hela min renovering. På min
men då förra. Är det typ att du hör så här, om en ny grej som du bara, det här kan bli någonting.
Ja, men jag är
och då går du in med pengar där.
Precis, alltså typ så. Men det är liksom, alltså jag vet inte om det är så här, det är liksom... Typ så, alltså jag håller mig väl lite så här uppdaterad på mycket så ny teknik och sånt. Alltså svenska techbolag som jag vet så här, flyger bra i världen. Man, alltså i världsligt så gillar man svenska tech, alltså så.
Men om du loggar in på din, vart du nu har dina aktier och sånt.
Mm.
Vart har du dem?
Avanza.
Mm. Men, vad har du för värde där då? Vad är det för summor?
Just nu...
Eller snarare, hur mycket har de växt? Det är väl
alltså så här, nu i och med renoveringen och att jag köpte en ny lägenhet som var dyrare så sålde jag ju av mycket aktier. Men nu har jag börjat tanka både Hövding och Bamboozer igen. Så, men jag, alltså, jag vet inte fan, just nu kanske jag har en så 100-150 000 på börsen. Men de flesta pengarna jag har är ju långsiktiga fonder. Så det är ingenting som jag plockar ut, utan där stoppar jag bara in.
Mm. Och sen, sparar du varje månad dit?
Ja.
Mm, så har jag också.
För men, när, jag tänkte på det, Cassandra, alltså, nu när du har börjat tjäna mer pengar. Mm. Nu är det här rikemanspodden här allihopa.
Alltså för fan. Lynchade.
Privtjejerna.
Ja, privtjejerna, men det vet vi.
Mm, det
men
vet vi.
Är du sugen på aktier? I och med att, alltså, jag har noll koll på det där också. Alltså verkligen, det känns som att man måste ändå, som Nadja berättar, att så här, du har ändå koll lite på tech och hej och hår, du vet. För oss två, det måste ju finnas sådana man, alltså jag har några fonder och aktier, men då frågar jag min kära far.
Ja, som hjälper dig.
Ja, att så här, jag var ska jag placera dem? Ja, men du har det.
Ja.
För det är det man måste ha då. Det borde ju finnas folk som jobbar med sånt här.
Ja, men det, ja. Avanza har skitsmidiga så här, för helt rookie-nybörjare. Mm. Att du kan gå in och bara säga, jag vill att Avanza gör åt mig. Mm. Och då köper du typ så här ett fondpaket. Du bestämmer exakt hur många kronor eller hur få kronor du vill gå in med. Du kan månadsspara eller bara sätta in en klumpsumma. Och sen så kommer de...
Det här låter som ett samarbete.
Sen kommer de... Nej, men det är säkert så på alla de här.
Ja,
det är ju just
ja,
Avanza jag har. Och då kan den liksom... Då kan Avanza styra så att om en fond sen börjar gå dåligt, då kanske de säljer den och köper en annan. Alltså, den håller koll så att det liksom växer
den
puttrande.
Är snäll.
Mm. Den är snäll och inte så, de är oftast ganska safe.
Ah, ja.
Alltså inte så jätteriskiga. Mm. Och sen vad jag har förstått det som är ju då att aktier är ju lite mer riskfyllt än fonder. För att fonder är ju flera aktier i ett paket. Ja. Men jag jobbar på det sätt att jag använder mig av mitt ex som är väldigt intresserad ändå. Alltså han sitter verkligen och kollar börsen och det. Han nördar. Han läser forum. Han gör det ena och det andra. Det betyder inte att man är expert. Men han är ändå väldigt investerad. Han lägger mycket tid på det. Så att när han får för sig att någonting är väldigt bra, någonting borde du gå in i, då ringer han mig och säger, nu köper vi några, nu lägger du in lite pengar i den här. Och då loggar han in åt mig och gör bara allting åt mig. Så jag behöver inte göra ens någonting. Så jag loggar bara in varje måndag och kollar om jag har förlorat mycket pengar eller om jag har växt lite. Mm. Och jag sparar också varje månad som Nadja.
Mm.
Så att det puttrar på. Jag har inte heller någon så. Jag sparar till en resa om 2 år utan jag sparar typ till pension och kanske något barn.
Mm.
Ja, men precis.
Mm.
Men ja, det var väl det.
Men hur blev du så extremt snuskigt rik då som säger?
Som alla.
Det är alltså Ben på Estrid.
Tack Estrid.
Tack Estrid.
Tack mannen på Estrid.
Ja, exakt. Tack mannen på Estrid. Alltså, extremt rik vet jag inte. Men alltså, ja, det blev ju några miljoner där.
Men att äga andelar i bolag är absolut att bli lite rikare.
Absolut.
Men det är ju inte pengar som du sitter med i fickan.
Nej.
De sitter ju i det här
bolaget.
Mm. Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet Vision. Och Vision är ju då ett av Sveriges ledande fackförbund. Och deras medlemmar är faktiskt inte bara personer som jobbar utan det är även studenter. Och det är det vi tänkte fokusera på idag, nämligen också att de har stipendier som de delar ut till studenter.
Förlåt, men när man studerade, då vill man ju ha ett stipendie. Alltså så att man också kan liksom få lite av den ekonomiska stressen bort så att man kan liksom fokusera på sina studier.
Mm.
Och grejen är att så här, ja, det absolut viktigaste är ju att vara medlem när man är i arbetslivet. Men det är också bra att man får rätt förutsättningar för ett framtida arbetsliv. Och på Visioner, det är inte bara så att söka stipendier. Utan de har ju också så lönecoacher, CV-coacher. Alltså de har så mycket verktyg
som jag själv känner att jag hade behövt när jag studerade, som jag hade alltså noll koll på. Mm. Och att bara få liksom en hjälpande hand där
så,
är guld värt.
Som studentmedlem då hos Vision, då kan du då söka deras stipendier. De är värda allt ifrån 3000 till 20 000 kronor. Ja, men, och det som är så skönt med ett stipendie, det är som du säger, då kanske man inte behöver ha ett extra jobb 5 dagar i veckan. Det kanske räcker med någon dag i veckan.
Ja, och om man liksom skriver på något stort jobb så kanske man inte behöver jobba alls under just den tiden, utan kan verkligen fokusera helt på kandidatuppsatsen eller vad det nu är. Och grejen är ju att såklart, i och med att varenda krona räknas när man är student, när man studerar så är medlemskapet i Vision helt kostnadsfritt.
Så är du student och är sugen på att ansöka stipendier, då ska du bli medlem. Och så går du in på vision.se/student.
Så du flyger inte privatjet, nej?
Nej. Elsa?
Ja.
Känns som att du är ett socialt geni, men i vilka sammanhang känner du dig obekväm?
Obekväm? Alltså det är sjukt, men jag känner mig sällan obekväm. Vet du? Jag vet. Mm. När folk, när jag stöter på folk på stan så här, alltså utan att veta om det, då blir jag lite obekväm.
Blir du?
Ja, alltså kanske om folk kommer fram till en, eller om jag stöter på en gammal kompis, då kan jag bli lite obekväm.
Jaha, berätta.
Mm. Nej, men nästan som att jag blir generad. Fast jag blir inte generad, utan det bara blir så här: oj, nu kom en person som jag inte
var beredd på.
Var beredd på. Mm. Så då kan jag bli lite halvt obekväm. Och det går fort och så bara vet man inte vad man säger och så hej då. Men annars så trivs jag absolut med människor och spelar ingen roll vad det är för typ av människor. Alltså jag tycker det är jätteroligt att prata och ställa frågor och trivs med de flesta.
Mm.
Mm. Okej, Cassandra. Tror du att man kan bryta kontakt med en av sina föräldrar och ändå vara lycklig?
Absolut.
Utveckla.
Alltså att man har föräldrar är ju inte lika med att det är bra. Eller att det är en bra relation att ha i sitt liv. Alltså föräldrar är människor. Föräldrar kan vara fucked up. Föräldrar kan faktiskt ha förstört ens liv och ens själ. Alltså att jag genom åren haft vänner som haft jätteproblematiska relationer med en eller två föräldrar. Och ja, haft väldigt, väldigt lidande på grund av det.
Även upp i vuxen ålder och tänka att så här, jag måste ha kontakt
med dem
här.
Främst i vuxen ålder, för att som barn kan du inte reflektera. Nej. Men det är när du blir vuxen som du börjar inse att oj, det här kanske är ganska knas.
Mm.
Och det är då det blir svårt, när du inser att du är traumatiserad typ av dina föräldrar. Och att jag har upplevt att flera av mina vänner, de här vännerna då, har varit så... hade mått bättre om de klippte banden, men inte gjort det.
Mm. Hur är din relation till din pappa?
Mm.
Ja, men vi kan komma till det sen. Sen hade jag en vän som faktiskt klippte med sin förälder. Och det var jättebra för henne. För att då kunde hon verkligen fokusera på att typ läka, gå i terapi. Och inte typ bli skadad av sin förälder.
Mm.
Som hon senare återupptog kontakten med. För det kan man också göra.
Mm.
Men jag menar, en förälder kan ju vara... allt möjligt, alltså en narcissist, en psykopat, en missbrukare, whatever. Alltså självklart tror jag att många som har haft väldigt tufft skulle må bättre av att klippa sina föräldrar. Alltså familj är inte bara blodsband, anser jag i alla fall. Alltså familj kan också vara de du väljer i din familj. Du behöver inte ha en relation till dina föräldrar. Och då, för att gå till mina egna föräldrar, min pappa och jag har ju en ganska icke-befintlig relation. Alltså vi hörs några gånger per år.
Mm.
Han bor inte i Sverige. Vi träffas därmed i princip aldrig. Och vi hörs när man hörs. Alltså så, födelsedagar.
Jul.
Ja. Typ. Det finns ett sår och en sorg i min relation till min pappa. Men vi har ingen uppenbar eller uttalad konflikt. Jag och min pappa. Alltså det finns ingen så... ja, det finns inget att ta på där.
Du är inte speciellt arg och liksom...
Jag har varit väldigt arg på min pappa. Mm. Jag har gått i terapi, jag har insett saker om hur... ja, som jag också säger, jag vet inte om jag har sagt i den här podden, men jag säger det ofta, att som förälder kommer du fucka ditt barn på ett eller annat sätt. Det spelar ingen roll hur mycket du kämpar på att vara en bra förälder. Ditt barn kommer sitta i terapi i framtiden och säga att min mamma och pappa gjorde det här. Alltså barn blir förstörda för att barn... alltså, allt du lär dig om liksom kärlek och anknytning och sånt kommer ju från första åren i ditt liv. Du kan vara en fantastisk förälder och ändå fucka det här barnet för att du jobbade mycket till exempel. Alltså så här, det är så små, alltså man har ju trott att trauma är någonting så jättestort, alltså att det måste vara liksom en död eller att man blir misshandlad eller missbruk, men trauma kan verkligen vara typ en förälder som inte kanske frågar tillräckligt ofta hur du mår. Det kan traumatisera ett barn som påverkar det här människan som vuxen.
Mm.
Eller det gör det högst troligt. Alla människor har ju någon form av liksom ärr och skador från sin barndom som följer in i relationer i vuxenlivet.
Men sen också som man märker typ när man är tre barn, som i vårt fall, och att vi alla har olika typer av ärr från liksom, alltså så här, min syster har upplevt det på ett sätt, jag upplevde det på ett sätt, och det var liksom samma mamma, samma tak.
Men olika tider.
Mm.
Förlåt?
Det är olika tider, alltså när din mamma fick sitt första barn, då var hon en första gångs förälder.
Ja, men precis.
Alltså så att du vet, du kan ju hända saker. Alltså precis, även om det är samma förälder så är hon ju inte samma förälder.
Nej, men precis, alltså så här, exakt. Och att så här, även om det bara är ett år och fem månader mellan mig och min syster, så har ju hon liksom, hon pratar ju om helt andra saker i terapin än vad jag gör.
Mm.
Och typ om vi compare notes, så är hon så här, va? Var det här är svårt för dig?
Mm.
Och jag bara, men gud, det här, va?
Mm. Elsa.
Mm.
Nu går vi in lite i barn. Jag slänger
träsket.
Två eller tre frågor på temat.
Ja, ja.
Vad är det bästa och versus värsta eller jobbigaste med att ha blivit mamma? Och kan du ibland ångra att du skaffade barn? Och hur har din samhällsrelation förändrats slash utvecklats sedan ni fick barn?
Det bästa är såklart kärlek. Alltså, kärlek är underbart. Och det får jag väldigt mycket från min son och kan ge honom väldigt mycket kärlek, för jag har mycket kärlek att ge. Det värsta är att man inte får sova. Och det värsta med, tror jag, det värsta med att skaffa barn relativt sent, jag fyller 35, jag var 34 när jag fick barn, det är att du har faktiskt levt ett vuxet liv ganska länge, själv.
Så du kan jämföra?
Jag kan verkligen jämföra med hur göttigt det var att inte ha barn. Alltså, jag har kunnat sova till när jag vill. Jag har kunnat vara väldigt spontan. Och som sagt, har väldigt svårt just nu med att så här, tänka att det är inte jag längre. För jag kan inte vara spontan längre. Jag har ett barn. Jag tar hand om mitt barn. Så det är väl det sämsta, det värsta. Alltså att inte kunna sova och kunna vara spontan. Absolut inte ångra mig att jag ska få barn.
Kan du ibland ångra?
Nej, bara för att han skriker så är det inte så att jag ångrar mig att jag ska få barn. Så nej, jag har inte ångrat mig än. Min och Samis relation. Det var lite tjafsigt i början. För att vi försökte säkert bara lära känna varandra som familj igen. Att så här, vi kan inte som sagt vara ego. Vi blev trötta. Men nu är det så skönt, nu har det landat lite faktiskt de senaste två månaderna. Det är inte så mycket småkäft längre, det är ganska lugnt och skönt. Och jag tror absolut att vi, det känns absolut som att vi klarar vad som helst nu. Typ. Oh, gud vad sjukt. Nej, men ja. Men
så det känner du att er relation har utvecklats till det bättre
absolut.
Eller sämre?
Nej, det är bättre. Mm. Och när vi var gravida, shit.
Vi?
Ja. När jag var gravid, när vi väntade barn tillsammans, vi var så kära i varandra.
Ja, ni var det?
Ja, och då hade vi ändå varit ihop i typ 6 år. Så det var
men nu
ganska
kanske det inte finns lika mycket tid för det, eller?
Inte jättemycket tid att ligga och gulla, nej. Så det är trist. Det saknar jag. Jag saknar att skeda med
det
Sami.
Det var också frågor om sexlivet
efter barn.
Är det
sant? Ja, det kan jag tänka mig.
Nej. Finns det ett sexliv? Och
det finns
har
ett
det förändrats sexliv. Efter barn?
Det som har förändrats är väl kanske ljudnivån på sexlivet. men nej, det finns absolut trevliga stunder att ta vara på. Men
är det mer sällan?
Absolut mer sällan.
Mm. Mm.
Får jag också slänga in en följdfråga på den? Alltså så här, några religiösa, kulturella skillnader som ni har märkt nu, alltså i liksom, som man ofta, jag kommer inte ihåg exakt hur den var formulerad, men jag såg några sådana.
Ja, det enda just nu är att vi, när han har barnvakt, att vi måste berätta att så här, han äter inte fläsk.
Mm.
Så att de inte stoppar i en och köttbullar som är gjort på fläskkött till exempel. Men de flesta vet om det i alltså hans närhet eller vår närhet, men annars är det inget konstigt. Det är, vi firar julafton, midsommarafton och Eid när det är Ramadan. Nadja?
Ja.
Om du bara fick välja kläder från Elsas garderob, hur hade du stylat dig?
Herregud.
Hur hade du stylat dig själv?
Åh oh, gud.
Va? Men... Får du ångest bara? Får du panik bara av tanken? Vad hade du satt på dig?
Men jag hade satt på mig. Jo, jag vet vad jag hade satt på mig.
Mm.
Du har en cerisrosa klänning som du fick från H&M. Kommer du ihåg den?
H&M gjorde en Ramadan-kollektion förra året.
Ja, och den var så fucking fin.
Oj, skulle du ha den skrikrosa på dig?
Ja, det skulle jag. För den är också så helt... Den är väldigt diskret i sin utformning.
Vad hade du haft för örhängen?
Jag hade hade jag varit tvungen att välja?
Ja.
Ja, okay.
Ja, för du ska ju klä dig som Elsa
då,
eller?
Ja, exakt. Så du måste ju styla dig på bästa sätt, Nadja sätt. Men du ska ju ha mina grejer.
Okej. Okay. Då hade jag valt ett par ja men så här, också ganska rena örhängen men med typ kanske mycket så här glitter och sånt.
Mm.
Och sen hade jag haft ett par då hade jag haft dina de där benvita skorna från Sanja som du har.
Mm, mm. Alltså hon dressar ju ner sig själv i min garderob. Absolut. Det kan man göra också.
Men jag, för att det var så kort svar så slänger jag in en fråga till dig också.
Kör.
Som du måste beskriva liksom i detalj. Din drömman. Kör.
Oj.
Alltså då pratar jag utseende och hela paket, alltså personlighet.
Vad han ska vad jobba han med.
Mm. Måla upp han här nu. Kör.
Oh, gud. Okej. Alltså utseendemässigt är lite luddigt för jag dras ju ofta till både så Kalles Kaviar och så brunetter typ. Alltså så antingen motsatsen till min pappa eller replikor av min pappa literally, alltså antingen så och min pappa var ju palestinier så han var ju så här, han såg ju ut som en så här, men han såg ju så här arabisk ut, han så här svart hår och svart mustasch och mörka ögon. Så antingen dras jag till det eller så dras jag till liksom Kalles Kaviar motsats till honom.
Men nu beskriver du din dröm, man inte vad du dras till.
Alltså ja,
nu är det en person du ska beskriva. Så nu målar vi upp den här personen. Du får ge ett namn också.
Nej men gud.
Jo.
Nej, namn kommer jag inte ge.
Han heter Kalle, för Kalles Kalle.
Okej, okay, han får heta Kalle.
Mm.
Okej, okay, drömman. Han är okej, okay, fine. Han är lång.
Mm.
Och men ja, då skulle jag nog ändå säga mörk. Alltså så papp så här
mörkt hår, bruna ögon.
Alltså kropp är lite, det ser jag inte, men bara så här lång, alltså så här stort eller så.
Mm.
Och som person är han alltså typ chill. Alltså inte så här om sig och kring sig. Utan väldigt så här soft och lugn och kanske så haka på liksom lite i mina så här ångestsvängar.
Ska han hänga med i det?
Nej men inte hänga med, men alltså inte ha egna.
Nej, han ska väl vara lite, du menar att han ska vara lite trygg eller?
Precis,
inte hänga med utan snarare balansera.
Balansera, ja förlåt. Ja,
för det var det här låter livsfarligt. Ni hänger med varandra i varandras ångest.
Nej, jag menar så här trygg. Alltså trygg och lugn. Mm. Inga, alltså så här, inga jävla... Och inte så här typ... jag ser nog kanske att han är... okej, okay, men så här liknande ekonomisk ställning som jag har. För att jag hade nog inte velat downgrada eller så försörja. Men kanske också så här över den största så här karriär, alltså så här, över den största så här karriärfokusen, precis som jag, alltså det är ändå viktigt att vi är på samma plats i livet tror jag nu.
Mm.
Att det är så här, jag skulle inte bli tillsammans med någon som jobbar 12 timmar per dygn.
Nej.
Och vill så bli vd eller så här,
nej, men som fokuserar väldigt mycket på karriär på bekostnad av andra relationer.
Precis. Mm. Så det skulle jag nog inte vilja ha.
Absolut inte.
Men sen så skulle det vara väldigt viktigt att han har ett eget liv. Alltså så här att han är en egen individ och har egna intressen, egna vänner, åker på egna resor. Mm. Att så här, att vi har väldigt så här olika liv.
Känns som Nadja är en person som lever särbo.
Ja, jag tänkte precis säga och jag skulle inte, jag tror inte
vad
jag
känner du för det alltså? Fast ni bor ändå nära varandra. Ja. Ni bor båda på Bergsunds strand eller vad fan heter det?
Hornstullstrand.
Men ni har varsin lägenhet.
Men det jag tror är viktigt för Nadja, som hon säger, är ju verkligen att så här, han ska inte vara ett plåster på henne. Mm. Och då är, ska ju inte du känna heller att han bara sitter och är ensam hemma då om du hittar på saker. Utan det ska vara, det är ju, och jag håller med dig, det är attraktivt med någon som inte behöver bara vara med dig. Utan det är fint också att se att så här, nej men gud, nu springer jag iväg med mina vänner och badar och hoppas du har en kul dag. Alltså du vet.
Ja.
Och det, sen också jättekul att kunna ha kul tillsammans med hans vänner.
Mm, men, ja, men väldigt viktigt att det är en egen individ.
Exakt.
Alltså så. Och att han har, och han behöver inte ha samma intressen som jag har. Nästan bättre om han inte har det. Men så här, en trygg och lugn person.
Mm. Trevligt.
Var det,
ser
det
fram emot honom.
Ska vi hitta Kalle då?
Vart ser du dig om 5 år?
Jag har slutat framtidsvisualisera. Eller jag har nog aldrig gjort det jättemycket faktiskt. Men jag har gjort det, typ gjort det för att man förväntas göra det. Alltså typ så att folk är så här, vad ser, alltså det är en sån grej som man typ kan få en fråga om på en arbetsintervju. Ja. Mycket så innan karriär. Jag så därför höll jag på med det där förut, för att man tvingades göra det. Men jag är väldigt mycket här och nu person. Och,
fast jag tycker att du är duktig på att drömma dig bort till att du jättegärna vill ha ett torp till exempel. Alltså, du
ja, men det är inte heller så att jag bara här ser, det här är en visualisering, utan det är typ så här, det hade varit härligt.
Manifesterar
men det är inte, det är inte, det är inte så att jag, det är inte så att jag bara gör en plan, förstår du?
Nej, jag
och jag tror att många, jag upplever att många människor runt mig som verkligen har levt sitt liv så här efter en box som ska checkas, eller boxar som ska checkas, då blir man ganska besviken. Och också, jag har också lärt mig i de 34 år jag har levt att det hela tiden förändras.
Inget blir som man har tänkt sig ändå.
Nej, det blir inte som man tänkt sig, och man ändrar vad man vill. Alltså så här, jag hade en karriärsdröm, jag har haft 5 karriärsdrömmar under min livstid. Inget av det jag gör nu. Men jag är jättenöjd med min jobbsituation.
Har du
jag
downgradat skit din dröm?
Ja, men det kanske, men det kanske, det tror jag många kan känna om de inte når det som de tänkte, det de pluggade efter gymnasiet eller whatever. Jag tänker inte så mycket 5 år, men om 5 år tror jag absolut att, och hoppas att jag har ett barn i alla fall.
Ja, för det är väl det enda,
för då är jag 39. Men vem vet, jag kanske väntar så länge. Vi får se. Man kan ju få barn när man är 39 också. Men jag ser kanske ändå ett barn, men vi får se.
Frågan har kommit också om du är intresserad av att frysa ägg.
Ja, men det är samma sak där, att jag inte... Jag kommer nog inte göra det. Jag rusar inte iväg och gör det. Nej.
Nej.
Det är en till barnfråga. Brutalt ärligt svar på den här klassiken. Är barn meningen med livet?
Nej.
Snyggt.
Skulle väl inte jag påstå att det är?
Nej.
Alltså det är fantastiskt med barn. Men meningen med livet är ju inte att ha barn. Meningen med livet är att vara så lycklig som möjligt och snäll mot alla andra. Eller jag vet inte. Alltså du kan ju bli lycklig av människor, andra människor.
Ja. Men för dig då? Känner du nu att det här var meningen med livet?
Nej. Men jag känner mig jättelycklig och jättetacksam. Och jag vill inte leva mitt liv utan min son. Men jag har inte ändrat min uppfattning. För jag har alltid känt så att meningen med livet är ju inte att skaffa ett barn. Alltså, jag tror att folk med barn kan vara jätteolyckliga och folk utan barn jättelyckliga. Eller vice versa. Alltså det är vice versa. Jag tror inte att man ska haka upp sig på vad meningen med livet är. Alltså att skaffa en familj. Eller jag vet inte.
En till fråga till dig. Finns det något som andra ofta tror om dig som du själv tycker inte stämmer?
Vart ska vi börja?
Ja.
Oftast, jättejävla vanligt. Hela min uppväxt, även min vuxna ålder, har jag träffat folk som jag sen blivit vän med som säger, gud, alltså du är så fett snäll. Alltså typ, du är så snäll och så här gullig. Jag trodde du var värsta bitchen. Det har jag hört hela mitt liv. Och jag vet inte vad de bygger det på.
Det vet jag.
Ja.
Det kan Cassandra tala om för dig.
Nej, jag tycker jag är trevlig.
Jag tycker jag är en glad liten lärka.
Ja. Ja, kan det bero på att du står inne på snabbköp och vevar?
Ja, jag kanske står och vevar lite. Men nej, folk absolut. Så där har de fel, ja, tycker jag. Nej, men ofta så säger folk att jag är snäll. Och att de trodde att jag inte var det.
Mm. Mm.
Så det är väl det. Nadja, hur kändes det när Elsa och Cassandra var superuppmuntrande till när du haft smink, eyeliner och så vidare?
Jag kommer inte ihåg det.
Nej. Men har vi gett en komplimang när du hade smink? Ja, vilket säkert. Man absolut inte får göra då. För att tror de att vi tycker att du är ful utan då? Eller,
eller det är ju inte så feministiskt. Också.
Nej, det. Men hur
det
kändes det?
Snyggt med smink, snälla.
Ja, okej. Okay. Va?
Blev, kände du då att vi... Så du
gick hem och
annars.
Grät
och övade på en eyeliner
med darrig hand.
Nej, men det är inget som du har reflekterat över.
Absolut inte.
Men jag, men jo, men jag minns att vi någon gång har varit såhär, men gud, du var så snygg, du hade typ läppstift. Alltså det var något sånt där, eller
men
eyeliner.
Det får man väl säga utan att man bara, du ser ut som Grinchen ute varje dag. Alltså va? Nej, det alltså, är absolut ingenting. Jag har inte reflekterat. Jag kommer inte ens ihåg när det här.
Va? Nej, okay.
Dina Instagram-bilder, så fula. Hur kan du tycka det är konst? Jag mår illa av maten till exempel.
Men, ett, det är inte konst.
Nej, hon har aldrig påstått att det är konst.
Det är absolut inte konst. Var har ni fått, var har ni hört det?
Ja, jag vet inte.
Då ska jag ha en konstutställning på Fotografiska.
Med hela ditt
Instagram-fall. Med min mat. Alltså, ja, och vet du... Ja.
Men vadå, så du får inte tycka att det är en rolig grej? Eller så här... Bara för att du tycker att det är kul att säga, ah, men nu slänger jag upp det här, så här ser det ut nu. För det är så det ser ut när man har ätit.
Mm.
Hur kan folk störa sig på att du har gjort det till din grej, säger vi då? Alltså, varför tar man illa upp? Alltså,
men folk stör sig väl på allt?
Ja,
alltså, det är klart att folk kan störa sig, jag stör mig på det.
Ja,
jag vill gärna se vad du åt.
Vad sa hon? Hur kan jag kalla det för konst?
Hur kan du tycka det är konst?
Okej, det tycker jag inte.
Nej.
Det var det sjukaste jag hört.
Men det var en rolig liten jab.
Det var en rolig liten jab, mm. Ja. Men ja, de är jättefulla, men avfölj då.
Ja. Och så har jag en till viktig fråga här. Hur vill du att Cassandra och Elsa ska ta upp jobbiga saker med dig så att du inte får panik?
Mm.
Oh.
Oh. Vad skönt, nu vill jag höra.
Mm. jag vill... Alltså gud, vilken svår fråga.
Mm.
Men det är också så här. Jag får ju mycket panik. Mm. Men jag tycker typ alltså, Elsa har ju blivit intränad, indrillad under några år på, så jag tycker Elsa är...
Har hon alltid varit så där?
Nej.
Ja,
lite grann, ja. Sen har det såklart blev det lite värre under, alltså så här, när hon kanske inte började må så bra och så. Men såklart att det tog många år för mig och Nadja att hitta ett sätt att prata så att jag visste att det inte skulle bli dålig stämning, mm. Eller du vet, jag vill ju inte göra henne panikslagen.
Ja, men du har format liksom hur du kommunicerar.
Ja, absolut.
Efter Nadjas behov.
Ja.
Mm. Det har då
men,
inte jag.
Nej, fast vadå, fortfarande är det ju så att jag inte kan låta bli och liksom så här, men berätta nu då, vad vill du göra? Eller du vet, så här, börja prata om bubbliga saker och hon inte tycker att det är bekvämt. Men också ska till, förlåt att jag tar över nu, ja, Nadja. Hon kan ju fan inte låta bli heller. För hon vill ju prata om det bubbliga. Så hon kan ju vara så här, så vad borde hon titta på mig och le?
Men snälla, hon behöver ju att vi är pushiga.
För då tittar hon och bara, titta inte på mig! Alltså jag har en grej att berätta. Jag bara, men berätta. Och då, flera gånger har jag testat, berätta inte. Då blir hon så här, jo men jag måste berätta. Jag bara, okej, men då måste, jag få, reagera. Du får inte reagera. Jo, jag måste få reagera. Mm. Okej, okay. Ja, men han skrev... Alltså du vet, så vill hon ju ändå liksom.
Jo, jag vet. Jag känner igen okay,
det där. Ja, det är jag. Det är 100% jag.
Men om du liksom hur, men till exempel då när du kom in här och var nära på att avsluta utmaningen, var,
men det hade nog ni inte kunnat hantera på ett bättre sätt, tror jag. Och jag menar, du har ju, alltså du har ju, jag tycker ändå att våran kommunikation har blivit bättre, alltså med för det känns som att du kanske backar vissa gånger när du annars hade pushat,
fortsatt pusha.
Så det känner jag ju av, såklart. Och att jag kanske berättar lite mer fast jag egentligen inte vill. För att så här, jag vet att så här, du vill, eller så. Det känns ändå som att det har... Eller jag upplever att den kommunikationen är bättre.
Men är det inte, jag tänker att det är skönt att det är en balans då. Att vi båda sitter här. Då att Elsa kanske är lite mjukare. Och jag kanske pushar lite till. Inte det ändå... Alltså det hade varit kanske svårare om det bara var du och jag. Och ja, men... Elsa inte balanserade med sin snällhet.
Ja, nej, men så är det nog, absolut. Men sen också... Sen, nej men Jag vet, alltså jag tror att paniken ligger nog mer hos mig än vad den gör hos er. Så ska jag väl säga. Alltså så här, det är inte,
alltså att det är inte vi som triggar fram.
Nej, precis, exakt. Så att så här, jag tycker att jag tycker liksom att så här, det är klart att jag kan tänka så här, åh, fan, ska jag ta upp det här? Kommer Cassandra ställa massa frågor? Kommer jag tycka att det är jobbigt då? Eller så här. Och sen så kan jag tänka så här, men hon menar ju inget illa. Jag får ju bara ta det som, och om jag känner mig obekväm så får jag bara säga att så här, nu är det slut diskuterat typ. Så jag har liksom ändå en sån övervägning med mig själv hela tiden. Mm. Men som sagt, det ligger ju liksom hos mig. Det är inte som att jag blir triggad av er två på något sätt. Och jag tycker ändå att så här, i grund och botten så har vi en fin kommunikation. Och det är klart att man känner sig obekväm i vissa situationer, men det är också då som jag känner att så här, ja, men då kommer jag in här veckan efter och var så här, varför är jag så dramatisk? Så att så här, om det kan ju vara bra också att bli pushad in i ett hörn. Men kanske problemet mellan dig och mig framförallt, Cassandra, är ju att så här, när jag blir för pushad, då stängs jag, då jag stänger ju av till slut då. Och då kanske man måste typ backa lite, för då kanske jag börjar prata igen när jag typ har, alltså när min panik har har lagt sig. För jag är liksom också så här, det är ju kanske lite en dålig egenskap, men jag har ju den här, ni vet, så fight or flight. Jag blir ju så freeze, utan då säger jag, alltså då vet jag liksom inte vad jag ska säga. Och om någon fortsätter pusha då, så får jag ännu mer panik. Men alltså så här, det där är ju en balansgång. Men jag tycker inte att det ligger på er.
Varför är du så kall när man skriver DMs? Det känns som att du inte gillar när man skriver. Är du otrevlig, Cassandra?
Verkligen inte. Men jag såg den där och gick in och kollade våran konversation.
Oh my god, vad kul.
Då hade hon, jag tror att det var att hon hade frågat typ så här, vad är den där från? Alltså det var någon sån fråga liksom. Och jag svarade vad det var. Men det var inga hjärtan typ. Det kanske var det hon tyckte var otrevligt av mig. Alltså jag svarar ju, jag har ju kämpat för att sluta svara på allting. Alltså jag har ju haft en sån panik liksom, krav på mig själv att jag måste svara jättesnällt till varenda person. Jag tror att den här personen inte förstår hur många DM man får. Man eller jag i alla fall. Jag får hundratals. Så att jag svarar på alla frågor, även fast jag blir irriterad på frågor, för många frågor har jag redan svarat på många olika sätt. Men jag svarar alltid, och när någon skriver något gulligt som bara är typ så, hej, då skickar jag massa hjärtan och säger tack och så här. Så att jag tycker absolut inte det är, det är av tidsbrist om jag inte har skrivit en novell till dig.
Ja.
Det är för att jag sitter och då har en timme när jag sitter och bara, nu ska jag svara på DM och plöjer igenom hundratals DM.
Vart har du fått din dominans och pondus ifrån?
Alltså i bröstmjölken, antar jag. Jag har varit så sen jag var nykläckt. Nej, men innan. Alltså, min mamma har beskrivit mig som, jag var extremt bestämd innan jag ens kunde prata. Alltså jag hade en jättestark sån aura. Och den har följt med.
Alltså, har den ju.
Jag tror att man har någon slags grundpersonlighet. Jag är första barn. Många tror att jag är ensambarn, att jag har ensambarn tendenser. Men jag vet inte, jag har alltid bara, vet inte, stått på mig och trott på min sak typ.
Men okej, en följd på den då. Kan du tänka dig att backa i en diskussion om du ser att någon tar illa upp?
Absolut. Eller?
Ja.
Alltså jag är ändå, även om jag är en hård person som kan liksom trycka på, så är jag också en person med jättemycket empati och vill absolut inte göra illa människor, speciellt inte folk som jag bryr mig om. Alltså jag kan absolut backa. Ja. Hemskt om man inte tror det. Vem hade du helst valt som gudmor till din son? Kass eller Nadja?
Oj, nej, men alltså jag hade ju valt Nadja. Dels för att hon har umgåtts mer med min son, men dels för att jag har känt henne längre. Och faktiskt, om så här, Cassandra har ganska mycket gudbarn.
Cassandra har inte tid.
Nej, alltså du har faktiskt ganska många gudbarn, så jag hade valt Nadja.
Är du gudförälder till något barn?
Nej.
Då borde hon verkligen få den rollen. Har ni någon gudförälder?
Ja, hans gudmor heter Tisha och hans gudfar heter Robel.
Ja.
Fina gudisar.
Ja. Okej, men jag har en fråga till Nadia till. Okay, här. Ja. Finns det någon som helst glittrig stämning mellan dig och Moana?
Va? Var? Nej.
Jag såg att du igår.
Nej, absolut inte. Alltså jag och Moana har jobbat väldigt mycket tillsammans.
Ja, så det är någon som har ställt den här frågan. Är det han själv eller som har ställt den?
Men Moana har alltid varit, alltså Robin som han heter, han har ju alltid varit i ett förhållande. Vi har en väldigt fin arbetsrelation har vi.
Mm.
Och han är en otrolig, väldigt nice att jobba med.
Han är ju en gullunge faktiskt.
Ja, det är han. Och så, men nej, aldrig glittrigt.
Okej.
Okay. Inget knull. Inget bakom knull. Kulisserna.
Jag har bara en till fråga till Nadia. Har du varit med en tjej någon gång, eller du kanske är bi, frågetecken, för jag får de vibbarna.
Det är det många som får.
Varför får folk de vibbarna?
Jag kanske är bi utan att veta om det. Jag vet inte.
Alla du hade nog, enligt Cassandra, är alla det.
Men jag tror också att alla är det. Det tror jag. Absolut. Jag tror, jag litar inte på folks sexualitet om de inte är homosexuella. För att jag tror att alla är så, alltså de flesta människor är väldigt indoktrinerade i normen. Och jag tror inte att, för de enda som faktiskt har gjort en normbrytande resa och faktiskt gjort så här aktivt val som också kostat de flesta någonting, och det är homosexuella.
Mm.
Så de tror jag på, för de har liksom gått in i en så här rannsakning och gjort hela den grejen. Jag tror att alla som är heterosexuella, jag tror inte på det på samma sätt, för att det är bara att följa lunket. Så jag ifrågasätter absolut
även din egna straightness då.
Ja, det gör jag. Eller så här, ja, det gör jag väl då och då, och är liksom, jag skulle inte ha något emot att vara bi eller lesbisk. Men
har det varit en fantasi eller en tanke?
Nej,
aldrig.
Nej.
Det har liksom inte funnits den fantasin eller tanken hos mig heller.
Jag vill ju alltid ha dick.
Ja.
Så känner jag.
Så känner du, ja.
Vill du verkligen det? För det var ju 78 år sedan.
Ja.
Men du vill ändå ha den.
Ja.
Den är ändå smaskig.
Absolut, ja. Mm. Men så här, men samtidigt så är jag öppen för att jag bara är så indoktrinerad i heterosexualitet. Så det är jag öppen för. Men i den här indoktrineringen så känner jag fortfarande att jag vill ha dick. Men
en sista fråga som jag läste var, när hade du sex senast?
Ja, men det är 2 år sedan.
Vilken månad var det och vilket år?
Maj 2019.
Det är dags. Det är dags. Det är dags igen.
Men då avrundar vi här då.
Ja, det gör vi.
När hade du sex senast?
3 dagar sedan.
Grattis.
Tack.
Och du då, lilla gumman?
Eller 4 dagar sedan, ja.
Kan det vara 2 månader sedan?
Tis.
Tyvärr innan utmaningen.
Ja.
Så det blir inga poäng där.
Nej.
Då avrundar vi där.
Ja.
Men tack för att ni ställde frågor. Och tack för att ni lyssnar. Och,
hoppas ni har en underbar sommar.
Jag hoppas att ni sitter på en brygga och hör klucket mellan att vi, kanske om vi skulle vara tysta någon sekund, så hör ni klucket från bryggan. Mm. Det är det vackraste ljudet vi har.
Ja, och en pigelin i handen.
Tack och hej!
Puss!
Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ah!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.